Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Då han såg folket gick han upp i fjället. Där satte han sig och hans discipler kom till honom. Han tog till orde, lärte dem och sa: saliga är de fattiga i anden, för himlens rike är deras. Saliga är de som sörjer, för de skall tröstas. Saliga är de saktmodige, för de skall arva jorden. Saliga är de som hungrar och törster efter rättfärdigheten, för de skall mättas. Saliga är de barmhjärtige, för de skall finna barmhjärtighet. Saliga är de rena av hjärtat, för de skall se Gud. Saliga är de som stifter fred, för de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljt för rättfärdighets skyld, för himlens rike är deras. Ja, saliga är dere när de spotter och förföljer dere och lyver all slags ont på dere för min skyld. Gläd och fryd dere, för stor är den lön dere har i himmelen, för slik förföljte de profeterna för dere. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och så vill jag hälsa er denna heliga dag, Alla helgons dag, också med en hälsning ifrån den församling som Henrik och jag kommer ifrån, från Kvillebäcken och Guds folk där. Herren vare med er och välsigne er alla. Vi har idag framför oss en text som vi brukar kalla för saligprisningarna. Och det finns en lång tradition i kristenheten att läsa den just på Alla helgons dag. Texten är inledningen till världens mest kända predikan, bergspredikan. En predikan som ofta har blivit missförstådd. Jag ska bara ge ett exempel. I den svenska skolan förbjöd man 1919 att läsa eller använda Luthers lilla katekes. Och så sa man att man istället ska använda sig av bergspredikan, för där har vi Jesu enkla lära. Och så tänkte man sig att här finns det en enkel morallära som är lätt att följa för alla människor. Och här finns inga tunga lärosatser, och så kunde man liksom använda sig av en väg framåt för att börja bli av med kristendomen i skolan. Man kan säga så här att bergspredikan har blivit missförstådd, inte minst därför att man inte har förstått vem predikanten är. Han som höll bergspredikan, han som hade just satt sig ner, som vi hörde, han var inte vilken vishetslärare som helst. Många vishetslärare har trätt fram på jorden, men han är inte som en av dem. När Jesus satt sig ner på berget eller på fjället, så hade han redan åstadkommit mycket. I kapitlet före och i verserna strax före vårt kapitel så står det om Jesus att han hade gjort runt om i hela Galileen, gjort många under och tecken. Det står att han botade alla slags sjuka och han förkunnade riket. En kombination, han förkunnade och han botade om och om igen alla slags sjukdomar. Det var många människor som så att säga fick del av denna märkliga helande kraft som utgick från honom. Och tyngden i hans ord växte ju för varje under han gjorde. Och ryktet gick ut i hela Galileen. Men inte bara i Galileen utan också långt vidare omkring. I Syrien, i Dekapolisområdet, sydöst om Genesarets sjö, ända ner till Jerusalem. Och det blev kraft i hans ord. Därför att det var gudomlig kraft i det som han gjorde. Det som också ligger före den här texten, det är att Jesus döptes i Jordan. Och när Jesus döptes av Jordan, i Jordan av Johannes, så hade Johannes av Gud fått veta att den som du förebådar, när du ser anden komma ner över honom, så ska du veta att det är han. Det fanns alltså ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd som Gud själv gav när Jesus döptes. Och anden kom ner. Denne är min älskade son, fick Johannes höra. Och sen vittnade Johannes om detta. Och då började några av hans lärjungar, Johannes lärjungar, att följa Jesus. Och så började det. Så lärjungarna visste vad Johannes hade sett. Och när nu Jesus sitter på berget så finns detta bakom. Och några vet det. Ja, predikanten som håller predikan om saligprisningarna och det som kommer sedan. Det är viktigt att ha det i minne. Vem det är som säger saliga är de fattiga i anden. De saliga. Ja, det är ett ord som kanske, jag vet inte vad ni känner, vad ni tänker när ni hör ordet de saliga. Vi ska se lite på det under genom predikan. Men det är temat för predikan idag. De saliga. När Jesus hade satt sig på berget, eller kan man säga berget på norska? Det står ju fjället i texten. På svenska betyder fjället någonting, ett väldigt speciellt berg. Då blir det det som vi har uppe i det vi kallar för fjälltrakterna. Så det är lite förvirring. Jesus såg folkskarorna, står det. När han såg folkskarorna, Jesus såg, då satte han sig ner. Och så ser han dessa människor som kom från olika håll, som jag nämnde. Dessa som ditt ryktet hade gått. Massor av människor vandrar där i Galileen och börjar följa honom. Och så samlas de nu på berget. Och så får vi tänka att här finns det en skara av publikaner och syndare. Här är fariseer och skriftlärde som lyssnade kanske på sätt och vis någonstans lite grann vid sidan om och lite i smyg. Här är både judar och hedningar. Och så står det att hans lärjungar kom fram och satte sig. Närmast Jesus sitter hans lärjungar. Och så finns det en större skara liksom utanför. Ser ni den där synen? Jesu lärjungar närmast Jesus. De till vilka Jesus säger ni och menar att ni är mina lärjungar. Och de andra får höra det han säger till dem. för att också genom det han säger till dem kalla på dem. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Också de där fariserna som ännu lyssnade mycket kritiskt. Och han inleder med att säga de orden. Saliga är de fattiga i anden. Eller de fattiga i anden, för himlens rike är deras. Jag hörde en gång för många år sedan ett ämne för en predikan på Alla helgons dag som var följande. Alla döda är inte helgon. Alla helgon är inte döda. Det är en god sammanfattning. Vi kan också säga alla döda är inte saliga. Alla saliga är inte döda. Det kan vi ha med oss i bakgrunden när vi vandrar nu. Alla döda är inte saliga. Alla saliga är inte döda. Här på berget, när Jesus talar till sina lärjungar och talar om de saliga, så är det levande människor till vilka han säger: ni är saliga. Men när vi tänker på dem som vi vet har gått före oss, de som genom tron har dött, och vi vet och vi ser dem kanske också på något sätt för vår inre blick, dessa kära människor som vi kände och som vi vet dog i tron och är saliga. Här i vår text idag får vi veta vilka de var, hur de hade det. Saligprisningarna utgörs av 8 saligprisningar, eller om man så vill 9. För den 9:e saligprisningen är en fördjupning av den 8:e och som kommer i direkt tilltal. Men så är de också uppdelade i 2 delar. Så den 1:a till den 4:e utgör den första delen och den 5:e till den 8:e eller 9:e till är den andra delen. Och det är viktigt att kunna skilja på dem, för det har liksom 2 olika perspektiv. I den första delen, den 1:a till den 4:e saligprisningen, så handlar det om de som är så att säga fattiga, tomma, saknar både det ena och det andra. Det är tomheten, bristen, de fattiga i anden, de som sörjer, de ödmjuka, det vill säga Guds ord har ställt dem i ett läge där de har blivit förödmjukade. Att de är fattiga i anden betyder inte att de är så att säga fattiga på pengar. Behöver de inte vara, de är ofta det, men de behöver inte vara det. Det handlar inte om det. Att de är fattiga i anden är att de saknar något i sin inre människa som gör att de behöver Jesus. Det är en tomhet som finns där hos dem, som bara han kan fylla. Det är en brist som kanske på ett speciellt sätt blir uttryckt i de orden, att de hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och som jag förstår det, så är det en, på något sätt nyckeln in till förståelsen av saligprisningarna. Dessa som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Långt borta ifrån den farisé som stod i templet och sa: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra och inte som denne publikan. Varför förklaras dessa fattiga människor sörjande? Varför förklaras de saliga? Jo, därför att de sitter hos Jesus i sin tomhet. De har kommit till honom som har kommit till dem. För det är han som är svaret på deras nöd. I Jesaja 61, som är också ett avgörande ställe i Gamla testamentet när det gäller det här avsnittet, så ska jag läsa några verser. Där står det: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande och för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg. I Lukas evangeliets fjärde kapitel så öppnas Jesu verksamhet med att han befinner sig i Nasarets synagoga. Och där citerar Jesus just detta och säger: Herrens ande är över mig. Och så säger han, när han har läst det här stället, så säger han: idag har dessa skriftens ord fullbordats inför era öron. Det vill säga, den messianska profetian här går i uppfyllelse när Jesus sitter där i Nasarets synagoga och predikar. På samma sätt som när han nu sitter här på berget i Galileen. Och därför att han är där så tröstas de sörjande. Därför att det är han som kan fylla deras behov. För han är den som själv mättar med rättfärdighet. Med rättfärdighet. Det är ett avgörande ord i det här sammanhanget. I texten kommer ordet rättfärdighet två gånger. Dels här i den fjärde saligprisningen, men så också i den åttonde, där det står om dem som lider förföljelse för rättfärdighets skull. I det slutet av det tredje kapitlet, alltså bara strax före det som vi har läst, det som jag nämnde om Jesu dop, så finns där en viktig sak som blir sagt som har med detta att göra. Jesus kommer ner till Johannes döparen för att bli döpt. Och då vet ni hur Johannes reagerade. Han var inte så glad för att göra detta. Han kände att om det var någon som nu behövde döpas och som hade möjlighet att på riktigt döpa, så var det att han skulle döpas av Jesus. Och han hindrade honom först, och då säger Jesus: låt det nu ske, för på det viset ska vi uppfylla all rättfärdighet. Där börjar Jesu rättfärdighetsgärning. Han har kommit för att skaffa rättfärdighet, för att uppfylla all den rättfärdighet som vi alla är i total avsaknad av. Det kommer han för att göra. I profeten Jeremias bok, kapitel 23, liksom i kapitel 33, så finns det ett underbart namn: Herren, vår rättfärdighet. I det 23 kapitlet står det där i den messianska profetian om Davids son, om kungen, att hans namn ska vara Herren, vår rättfärdighet. Vilket underbart namn. Herren, vår rättfärdighet. Men i det 33 kapitlet så står det om Sion, om Jerusalem, som i uppenbarelseboken är en annan sida av bruden, så kallas just Jerusalem med det namnet: Herren, vår rättfärdighet. Det finns alltså samma namn används om Messias, om Jesus, som om Guds folk. Herren, vår rättfärdighet. Kära medkristna, det är hans namn, men det är också vårt namn. Vårt namn är Herren, vår rättfärdighet. Och nu satt Herren, vår rättfärdighet, på berget i Galileen. Och det står där också i Jesajas profetian i kapitel 61 att han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel lik en brudgum med högtidsbinden på sitt huvud. Där sitter brudgummen, rättfärdigheten själv på berget. Och så sitter de runt omkring honom som är där fattiga. Han vinner genom sitt liv, sitt lidande och sin död en rättfärdighet åt alla, åt en hel mänsklighet. Och när han ropar det är fullbordat så har han verkligen vunnit en rättfärdighet. Och när den uppstår på den tredje dagen så är den godkänd i himmelen. Faderns uppväckande av sonen är rättfärdighetens bekräftelse. Och så är han rättfärdighetens konung där på berget. Men kära vänner, vi är samlade i hans namn och han är mitt ibland oss. En gudstjänst är platsen för hans närvaro. När vi samlas i hans namn så är han rättfärdighetens konung här. På samma sätt som han satt på berget, även om vi inte ser honom. Han som heter Herren, vår rättfärdighet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, står det i texten. Ni vet att om man har en svamp, heter det så på norska, alltså man kan ha en svamp som man vill tvätta med. Om den är torr, vad händer om man lägger ner den i vattnet? Då fylls den så sakta med vatten. Och vill vi att det ska gå fort så stoppar vi ner den och kramar till den. Och så fylls den med vatten, den torra svampen. Skulle vi ha fyllt den med någon slags olja först så tränger inte vattnet in. När Jesu lärjungar sitter där kring honom, där på berget och här i menigheten, inför hans ansikte, hungrar och törstar efter rättfärdighet, så fyller han oss, skänker åt oss sin rättfärdighet, där vi ingen rättfärdighet har. Två gånger säger Jesus att himlens rike är deras, står det i den norska bibeln. Två gånger. Himlens rike är deras. Både den första och den åttonde saligprisningen slutar så. Nu kunde vi tala mycket om vad Guds rike är eller himmelriket. Jag vill bara peka på ett ställe. Paulus skriver i Romarbrevets 14 kapitel att Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Rättfärdigheten, Jesu rättfärdighet, är de saligas stora rikedom, Kristi rättfärdighet. I sin fattigdom och i sin tomhet har de fått av honom denna rättfärdighet. De har fått den i orden om syndernas förlåtelse. Till förkunnelsens allra innersta punkt hör detta att få säga till Guds folk. Det som Jesus sa till den lame som hissades ner genom taket. Dina synder är dig förlåtna. Jesus inledde med att säga, min vän, min vän. Och det är också min kallelse att få säga min vän. På hans vägnar säger jag, dina synder är dig förlåtna. Du har bett om syndernas förlåtelse denna dag. Så började vi vår gudstjänst. Du bad om syndernas förlåtelse. Och Jesus är här med sin rättfärdighet genom de orden. Dina synder är dig förlåtna. Och så står det om himmelriket. Att Guds rike består i frid. I samvetsfrid. På grund av syndernas förlåtelse får vi ha frid. Frid med Gud. Och som blir till en sköld mot samvetets många anklagelser. För så hade de saliga det på jorden. De som nu har fullkomlig frid hemma hos Gud. De hade ofta anfäktelser. De blev ofta påminda om sina synder. Men här, genom Kristi rättfärdighet, så ägde de en frid som var en sköld gentemot samvetets anklagelser. Och mitt i sorg och svaghet och svårigheter så skänker han oss den helige andes glädje. Och vad är det för någonting? Ja, det är inte det att vi slipper alla lidanden och slipper nöden. Vi blev igår morse påminna här om den kristnes lidande eller svårigheter och kors. Korset först och kronan sen. Men lika fullt så skänker han oss en glädje. Jag tänker så här, att när du går från nattvardsbordet här idag. Du har tagit emot Kristi kropp och Kristi blod. Och du går ut i bergen eller åker ut till Sotra eller någon annanstans här i närheten till ditt hem. Vad äger du? Du äger Kristi rättfärdighet. Och du kan få säga som Paulus skriver i Galaterbrevet 2. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag lever, lever jag i tron på Guds son som har återlöst mig. Och så går vi härifrån. Och vi äger honom och går rakt ut i de svårigheter vi har. Men jag går inte ut ensam. Jag går ut i honom, med honom och han i mig. Har ni den där bilden här i Norge med den vitklädda skaran som den tecknades nog på 1800-talet, den där en stor jätteskara, oräknelig i en tecknad bild. Har ni den? Hängt i Sverige i många bedehus. Känner ni igen den? Nej, det kanske inte, men i Sverige är den mycket vanlig. Tänk er en tavla där man ser alla som vi tänker oss de saliga. Man anar att det finns ett ljus där borta och det är Herren själv. Och så är det fullt av människor. Och så tänker vi på de saliga, att de saliga är där. Men jag tror att vi ska försöka att få in en justerad bild, en något ändrad bild. För de saliga är inte bara där. De saliga är en skara som befinner sig där och här. Som är så att säga på väg. Somliga är redan framme, andra är ännu inte framme. Döden finns där som en flod på något sätt som man måste över, eller en dörr som man måste gå igenom. Men den är ingen avgörande skiljelinje mellan den vitklädda skaran där och den vitklädda skaran här. För du är lika vitklädd, klädd i den vita dräkten som de som är där hemma. Du som inte kunde undvara Jesus och hans rättfärdighet och hans förlåtelse. Så är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande något som tillhör oss på jorden, även om det då är parat med anfäktelser, med kamp, med sorger och sånt som gör att vi kan gråta, medan det är borta på andra sidan. Så då blir det en skillnad. Men det är samma principiella, kvalitativa rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande som börjar redan här och fortsätter där. De fyra sista saligprisningarna. Den första är, saliga är de barmhärtiga. Vad är barmhärtighet? Ja, vi ber ofta, förlåt oss våra skulder, så som vi och förlåta dem oss skyldiga är. Och kommer jag inte ihåg exakt hur det låter på norska, men ni vet vad jag menar. så som vi också förlåter dem som är skyldiga oss. Det vill säga det förlåtande sinnet, det försonliga sinnet. Barmhärtigt mot de andra därför att jag vet att jag har fått så mycket förlåtet. Och Jesus säger, den som har fått lite förlåtet älskar också lite. Och omvänt blir det, den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Kärleken och barmhärtigheten. När Jesus kom så kom han här fylld av barmhärtighet. Och detta Jesus sinne, det liksom tränger in hos Jesu vänner när de får lov att ta emot hans rättfärdighet och frid. Det är den här godheten. Ja, den där godheten som jag gärna ska säga att jag har fått möta när jag kom hit. Jag har fått smaka den när jag har kommit in i denna församling. Det är mångas händer jag har fått lov att skaka. Jag har fått se in i mångas ögon och jag har sett godheten. Jag har sett barmhärtigheten. Den finns här som en frukt. Och Jesus säger, saliga de barmhärtiga. För de ska få barmhärtighet. Och det kommer en dag när allting bara är en fullkomlig barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. Vem har ett rent hjärta? Har du ett rent hjärta? Och på det kan man svara både ja och nej. Nej, så mycket orent, så mycket ont som kan liksom stiga upp där ur hjärtat. Men hur kan Jesus säga att saliga är de renhjärtade? När vi ständigt, varenda dag upplever att det kommer upp sånt där, som, sånt där svart sörja som stiger upp ur hjärtat. Ja, jag kan inte förstå det på annat sätt än ett rent hjärta. Är i grund och botten inget annat än ett rent samvete. När mitt inre är renat av Jesu Kristi blod, då kan jag se Gud. Renad kan jag se Gud. Det är ju ingen tvekan om att det är de som på det sättet har rent hjärta som en dag ska få se Gud ansikte mot ansikte. På detta förunderliga sätt som ingen av oss har en aning om. Och vilken salighet det ska bli att få se Gud. Men vi får redan här se Gud genom tron. Och med ett rent samvete så kan vi liksom få mitt i vardagens svårigheter se Gud. Och kunna se liksom hur hans hand var med där mitt i det svåra. Han var där. Och jag kan få se Gud fastän jag inte ser honom. Förstår ni vad jag menar? Och så är det dessa som bringar frid. Eller stiftar eller skapar frid. I vår gamla bibelöversättning så stod det de fridsamma. Det vill säga, det låter som att det var en slags kvalitet som somliga människor hade. Som de kanske hade av naturen att vara ganska sådär fridsamma till sitt temperament. Men vad menar Jesus? På vilket sätt kan vi vara fridstiftande? Och vad är det som skapar frid? Ja, i grund och botten är det inget annat än vittnesbördet om Jesus. Han som är vår frid. Och när vi kommer med det, så kommer vi med frid. Och det kan också innebära i och för sig att vi kan hjälpa också mitt på en arbetsplats mellan stridande parter. Henrik berättade för mig häromdagen om hur man också mitt på en arbetsplats kan få lov att vara en fridstiftare utan att det är direkt evangeliet som kommer. Men när vi kommer med den friden och så kommer med det vittnesbördet om honom som är vår frid, så skapar det också motstånd. Och så kommer det där ordet, saliga är ni som lider förföljelse för rättfärdighets skull. Nästa söndag ska ni fira en dag här som har att göra med de förföljda kristna. Och då ska det handla mer om det. Men det är konsekvensen av att i denna världen bekänna honom. Och när Jesus sen vände sig direkt till sina lärjungar och säger: ni, saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er. Och så tillägger han: för min skull. Det namnet är inte älskat i världen. När ljuset kom i världen älskade människorna mörkret mer än ljuset, står det i Johannes 3. Och så när det vittnesbördet kommer, så kommer det att åstadkomma en eller annan form av förföljelse. Det är inte säkert det går för oss här i Norden som i Nordkorea. Men vi kan vara på väg åt det hållet. Vi vet inte. Men det blir förföljelse på ett eller annat sätt. Antingen eller dels av den falska kyrkan och dels av världen. Men Jesus säger: saliga är ni när människorna för min skull förföljer er och ljuger om er. Och tillägger: gläd er och jubla, till er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. När vi vandrar på den vägen, där det kostar något, där vi ibland får känna föraktet, så ska vi veta att vi är i ett sällskap som kom på den vägen. Och så hörde vi i dagens epistel de orden: dessa är det som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du är här. Du som satt på berget i Galileen. Du som finns här mitt ibland oss. Herre, vi ber dig, låt ditt ord få fylla oss med ny tro och ny tröst och med ny lust att vandra på vägen fram mot det mål som du har berättat oss. Vi ber om det i ditt eget namn. Amen.